lyssnar på Brobyggepodden, en podcast om existentiella frågor om mänskligt liv i vår tid med Per Westblom och Lena Bergström. Hallå Per.
Hej Lena.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Det känns roligt att vara tillbaka i inspelningsstudion.
Väldigt roligt tycker jag också. Nästan lika roligt som att vara på fest.
Ja, tänker du på något särskilt?
Ja, jag tänker faktiskt på det. Att du fyllde 60 år för ett tag sedan och jag fick vara med på din 60-årsfest. Och då överraskade jag dig med att bjuda upp dig och säga att vi skulle spela in podd.
Just det. Det blev. Vi gjorde liksom en live-podd kan man säga, fast utan inspelning.
Ja, det var. Så var det. Men hur som helst, det som var lite kul med det tycker jag var att det resulterade i ett förslag från deltagarna om vad vi skulle spela in. Vad vi skulle ha för tema för nästa avsnitt. Och då var det någon som ganska snabbt ropade hopp och hopplöshet.
Mm.
Och vi hade ganska nyss sjungit en sång som vi sa att nej, men det skulle kunna bli en bra rubrik i så fall. Kommer du ihåg?
Jag kommer ihåg det. Jag blev uppbjuden att sjunga med. Det var Framtiden tillhör oss, skriven av Börje Ring.
Ja, och det där blev så. Den är ganska tydlig sång just på temat hopp. Och det som ju också visade sig var ju att både du och jag har en väldigt speciell relation till den sången, till Börje Ring som artist eller sångförfattare och till det albumet.
Mm.
Så det kändes bara, ja men det här är ju våran, den boll liksom, den här måste vi ta.
Precis, smashläge.
Ja, och risken i detta är ju att vi blir otroligt och olidligt nostalgiska, men vi ska verkligen försöka att vi pratar om hopp och vi pratar om framtid. Men vi tar lite avstamp i det här albumet, Dårarnas fest.
Mm.
Ja, vill du säga lite om?
Ja, och det är ju intressant att albumet, vi sitter här med LP:n framför oss, skivkonvolutet, och jag tycker ju att det här med gamla LP-skivor, det är ändå något särskilt just på grund av att det finns ett konvolut och just omslaget till den här skivan är lite extra. Vi kan väl komma tillbaka till det, men den heter Dårarnas fest, men underrubriken är Framtiden tillhör oss, och det, jag får nästan en känsla av att han inte riktigt kunde bestämma sig för vilket det skulle vara, för båda är ju sånger på skivan. Och så är det en stor ballong som man ser som han blåser upp, och på baksidan så har ballongen brustit, och det är ju ganska komiskt, och jag noterar att det finns mycket allvar hos Börje Ring. Det är liksom djupsinniga texter, men det finns nästan alltid någonting av humor och lättsamhet också. Det här är ett uttryck för det.
Ja.
Skivan kom 1976, så det är precis mitt i 70-talet. Börje Ring var 30 år då.
Mm.
Jag var 11. Hur gammal var du?
Ja, men var jag 13 då?
Ja, just det.
Och det är som ytterligare för att liksom signaler om att det här är 70-tal är väl att det är typ en rödmålad vägg bakom honom och att han har en randig murarskjorta på sig.
Mm.
Sen är också liksom textstilen på texten, vad säger man?
Ja, just det, ja. Typsnittet.
Typsnittet,
ja.
Är också väldigt 70-tal.
Mm. Mm.
När jag hörde den här skivan, då, eller tänker på den, då sitter jag hemma hos min kompis Marie, för där fanns skivan och så lyssnar vi, och jag tror att när vi lyssnade som mest på den här så var vi nog snarare 14-15 och vi lyssnade verkligen, nötte den här skivan. Det var ju också så speciellt att med skivan följde liksom det här med texter, ackord, men också hur man skulle spela vissa ackord.
Mm. Just det. Greppen finns liksom handritade tillsammans med texterna.
Mm.
på ett väldigt fint och pedagogiskt sätt.
Och jag som ju ganska nyss hade, alltså jag var ändå lite nybörjare på gitarr, men jag spelade massor för att jag tyckte det var fantastiskt roligt och hade också börjat skriva lite egna låtar. Och Marie och jag brukade sjunga tillsammans i kyrkor och sådär. Och det var så, ja men just den här framtiden tillhör oss sången, den sjöng vi. Och det var en liten snygg liksom inledning där med gitarren som jag älskade att få kunna stila med.
Man kan väl säga att det är väldigt gitarrbaserad musik. Det är liksom gjort för den som tycker om att spela med lite svung, kan man nästan säga. Ja. Ja, sen finns det ju en del plock också.
Ja,
förstås.
Den där, Min veckopeng då.
Ja.
Som också, den sjöng vi bara för att det var roligt att spela på gitarr, tror jag. Det var någonting i tilltalet, tror jag, i den här skivan som liksom ramlar rakt in i min tonårssjäl. Där man är och på något sätt håller på och formar sin egen tro. Jag är uppvuxen med kristen tro på ett väldigt självklart sätt. Men det här var i en skarv. Jag var i sådär 12-13 års åldern ganska osäker på det där med vad jag skulle tro. Och jag tänker nu när jag ser på det i efterhand att det här var en viktig pusselbit när jag formade. Tänkte att så här. Här kan jag stå i min tro, i mitt sätt att tänka och leva kristen tro.
Mm. Jag hittade ju inte den här skivan kanske från 1980 egentligen, när jag var 16. Och jag tror att den fick en motsvarande funktion i min utveckling. Jag skrev faktiskt ett brev till Börje Ring 2020 där jag berättade vad hans musik och texter hade betytt för mig. Och då beskrev jag det bland annat som att hans texter var en teologisk fristad för mig. Det var liksom ganska annorlunda mot det som jag hade runt omkring mig. Och jag kanske inte vågade riktigt ta till mig allt som han skrev, för det var lite annorlunda. Men det betydde jättemycket för mig att kunna få tänka och sjunga hans texter.
Mm. Och vi ska strax komma in på vad det är som är så speciellt kanske. Men om någon vill leta efter Börje Ring och du inte har hört talas om honom tidigare, så alla hans skivor finns på strömningstjänster och han stavar Börje med G. Börje var präst, var det inte så?
Jo.
Präst i Svenska kyrkan?
Det var han. Sjömanskyrkan läste jag alldeles nyligen att han hade verkat i.
Mm. Men också en eftertraktad, skicklig musiker, sångare som spelar in den här skivan. Det är väldigt duktiga musiker med också.
Mm.
Men lite sådär signalord, vad är det som präglar den här? Hur är det liksom 70-tal?
Mm. Ja, men jag tycker att det går igen i flera ord som kommer tillbaka och kanske hela inriktningen. Men ord som finns återkommande är ju kamp, eller kämpa, protest, förändra. Men också människans ansvar är väldigt tydligt. Ja. De vittnar ju om en, vad ska vi säga, 70-talets mer vänstersida, betoning på det sociala evangeliet skulle man kunna säga.
Mm. Tillsammans är ett viktigt ord också.
Ja, just det.
Oss och tillsammans.
Ja,
ja men precis. Men det är ändå så här, det är okej, lite vänster, men inte bara.
Nej, det är verkligen inte bara vänster och även om det är väldigt samhällstillvänt, vi ska kämpa för ett samhälle som bygger på Jesu ord. Och det där, egentligen är den meningen karaktäristisk för hela skivan. För det är liksom Jesu ord kommer tillbaka som ett viktigt uttryck. Men även Guds rike, det är liksom centralt. Anden, hoppet, och Gud som skapar. Det är liksom där som är, tycker jag, texternas utgångspunkt för det som han sen manar till förändringsarbete.
Mm. Och där, när man läser också konvolutet, så märker man ju då, han har ju skrivit små kommentarer här och var han har hämtat inspiration till olika texter. Och då ser man ju att han läser liksom radikala både teologer, filosofer i tiden. Så att det är ju liksom en, texterna är ganska kanske enkla i språket på ett sätt, men de kommer ur en väldigt reflekterad hjärna, höll jag på att säga.
Men det skulle jag också säga. Mm. Och bara för att nämna några, så är det ju Dietrich Bonhoeffer till exempel, Harvey Cox. Det var ju viktiga teologer på 60-talet, inte minst Per Frostin. Kanske var hans lärare när han läste till präst, jag vet inte, skulle det kunna vara. Och några andra kommer tillbaka.
Mm. Men du, om vi kikar in i den där Framtiden tillhör oss-sången. Framtiden tillhör oss. Du och jag ska forma den. Inga andra kan göra det. Framtiden, det är vi.
Mm. Ja, och jag minns när jag sjöng det där då i min ungdom och tänkte med lite skräckblandad förtjusning. Kan man verkligen säga så här, framtiden tillhör Gud? Och alltså, det är inte jag som ska forma den, utan jag är möjligen en medaktör, men den ligger i Guds händer. Och ska jag verkligen ta mig sådana, ha så höga ambitioner att jag säger att framtiden tillhör oss och vi ska forma den? Mm. Sen kommer ju då tredje versen med vi ber Gud att han ska vara med oss i den här framtidsutformningen. Ja. Så det finns en väldigt tydlig sådan. Men jag minns ändå att det var, oj, får man säga så här?
Ja, men just det vi pratade innan om att det här på ett sätt är en liten kommentar eller motrörelse till en sång från 1956. Que sera, sera, whatever may be, may be.
Just det.
The future's not us, ours to see. Que sera, sera.
Que sera, ja.
Som ju inte, det är ju inte en religiös sång, men, men den blev ju otroligt populär, Doris Day. Och där är liksom, jag menar, någon slags, bara, ja, man vet inte. Och där är det också så här, blir jag vacker, blir jag rik, hur kommer det att gå? Liksom, ja, det blir som det blir. Det är bara att ta emot det som kommer. Och det är ju en helt annan livshållning i det. Jag kände mig, jag blev väldigt peppad av den här Framtiden tillhör oss. Mm. Jag tror aldrig jag tänkte att det var, får man säga så? Eller ja, du vet, vad minns man egentligen? Men det kändes väldigt så här viktigt att sjunga den. Mm. Jag var väl 14 och Marie 15. Och så står vi med varsin gitarr och sjunger detta. Men det är ju alldeles storartat på något sätt.
Mm.
Att få göra det. Vi kan inte bara stå som lyftare vid historiens väg, beskådande det som andra redan gjort. Framtiden är snart långt borta och iklädd glömskans förskönande dräkt är allting så självklart och ingenting verkar svårt. Oh, framtiden tillhör oss.
Mm. Det blir ju en slags protest mot en tro som bara drar sig inåt. Och tänker att ja, det blir som det blir. Allt ligger i Guds hand och jag kan inte påverka det. Och här kommer istället då Börje Ring och säger att det kan vi visst det. Gud har kallat oss att göra det. Det är ju budskapet i hans text. Inte bara att vi tar initiativet från Gud, utan det här är vår uppgift som kristna.
Mm.
Och jag tänker, när du blir inspirerad och peppad, hela sången också musikaliskt andas ju liksom optimism, framtidstro. Mm. Det finns något liksom, ja, hela inledningen är liksom da-da-dam, da-da-dam.
Mm.
Så att hela sången andas innehållet, tycker jag.
Ja, men det är ett driv. ett framåtdriv. Den är inte bakåtlutad, den är framåtlutad. Och det, ja, men det kan jag också känna stor tacksamhet över, att jag fick med mig. För liksom du, alltså det andra liksom som fanns också mycket i den tiden, om jag bara tittar på kyrktiden, så att säga, kyrkmiljön, så fanns ju ändå, men det här Jesus kommer snart, ja, som var mer att vänta på något som absolut skulle hända, som inte jag på något sätt hade någon agens i. Så här var ju den tydliga inbjudan att vara med och forma framtiden. Sen kan man ju liksom fundera, vad hände sen, och hur känns det att sjunga den här sången idag? Jag känner ju att det är liksom, vad ska man säga, det är inte lika enkelt.
Nej, det var ju en mer hoppfull tid, tror jag, på 70-talet.
Mm.
Kanske ännu mer på 60-talet, men även 70-talet. Så fanns ändå en utvecklingsoptimism.
Ja, jag minns, när jag läste teologi på 80-talet sen då, ungefär 10 år, drygt 10 år efter den här skivan kom, så hade vi vid någon lektion så pratade en lärare om att man då tittade på liksom, när är historiens mittpunkt på teknikutveckling?
Mm.
Man bara tittar teknikutveckling. Och då placerade man den på 1974. Alltså på de, ja, drygt 10 åren då kanske, såg man att det hade liksom hänt så mycket.
Just det.
Och då kan vi fundera var vi är idag liksom.
Mm.
Men enorm, alltså att det, men där någonstans började ju en intensiv teknikutveckling som naturligtvis smittade av sig i någon slags optimism om vad som var möjligt att göra.
Mm.
Samtidigt är ju den här skivan, den andas ju enkelhet på ett helt, alltså på så många sätt, både i texterna, i hur liksom arrangemangen som är, på ett sätt kan man tänka, ja, men de är väldigt snyggt arrangerade och så, men det är samtidigt så att du får känslan av att du skulle kunna få till det här. Du kan sjunga med, det är liksom, för oss, det är bruksmusik.
Och det var ju precis vad som hände dig och Marie,
ja.
Att ni kunde liksom reproducera det som ni hörde.
Ja. Och så generöst att liksom bjuda in, som han gör då med att visa, så här spelar du. Ja, så här, kom med. Tillsammans ska vi skapa, du och jag, heter en av sångerna.
Ja, men för mig är nog det här någonting som karaktäriserar hela Börje Rings sätt att liksom säga, erbjuda det han gör, att det ska vara tillgängligt. Det finns ett sånt exempel på att man kan ladda ner alla hans texter och noter som finns gratis på nätet. Vilket ju är mycket ovanligt. Precis som du har sagt, här finns texter och ackord. Man ska kunna liksom göra det. Och jag har överhuvudtaget en känsla av att för mycket i hans värdering ligger alla ska kunna vara med.
Mm.
Alla ska inkluderas, alla ska ha möjlighet.
Mm.
Det finns ju en sång som heter Vi ska kämpa för ett samhälle, som bygger på Jesu ord. Jag tror ju att den är väldigt självbiografisk, eftersom den mycket handlar om skolan. Och Börje Ring lyckades ju inte bli klar med grundskolan förrän han var 21 år, berättar han i intervju i tidningen Dagen 2011. Sen dess har han då skrivit läromedel och blivit lärare. Mycket uppskattar sådan, vad jag förstår. Så det finns någon, och jag tänker också att det här med att människor får en andra chans är också någonting som jag tycker går igen. Jag tycker den är jättefin, den här sången Vi ska kämpa för ett samhälle, just hur den lyfter fram en annorlunda skola, och jag tycker den är superrelevant fortfarande.
Kan du inte läsa den? I alla fall dela.
Ja. Andra versen, vi ska kämpa för ett samhälle med glada skolor i, där all hetsjakt på ett bra betyg är främmande för oss. För betygen har vi tagit bort. Och det är klart, det var en politisk fråga då. På lektionerna kan vi lära varandra att påverka viljan och känslan, men bara om vi vill. Och det ska inte vara finare att läsa Sokrates än att mäcka med sin moppe eller måla av sig själv. Och så lite senare. Och han som blir röd i ansiktet när han räcker upp sin hand för att svara på livets frågor, ska vi ge allt det stöd vi har. Jag tror det handlar om honom.
Ja, men den är...
Det kanske är den här som den här skivan låter som mest av den samtida proggen på ett sätt. Mm. Både i texten och musiken. Annars tycker jag att den faktiskt har en högre nivå än de samtida banden. Men det kan man ju tycka olika om.
Ja, en högre men en annan.
En annan.
Kanske. Men det är ju... Den är ju ändå släkt med proggen, får man väl säga. Men lite vispop, lite... bruksmusik.
Mm.
Ja, men en slags progg på det sättet att det finns en stor ansats att vara med att förändra samhället mot ett mer rättvist och jämställt samhälle.
Oh.
Könsroller.
Mm.
Till exempel. Jag hoppas på den dagen då vi män slipper vara hårdare än tuffare än vi egentligen är.
Ja. Oh.
Och där studsar jag ju på en rad nu när jag lyssnar om det. Som handlar om, jag hoppas på den dagen då ni kvinnor slipper vara enbart männen till behag.
Mm. Har vi nått dit nu?
Ja, har vi någonsin bara varit män?
Ja.
Nej, men där när vi läste den nu igen så sa vi att den kanske är mer beskriver 50-talets könsroller. Alltså de som han möjligen har sett hemma än vad vi såg.
Just det.
Och samtidigt... Ja, det är självklart för en kristen artist på 70-talet att benämna könsrollerna. Det är ju... Ja. Vi är människor, kvinnor. Kvinna som man.
Mm.
Ja, det är klart vi är.
Och det här går ju igen i den här... Vad ska vi kalla det? Lilla bagatellen, min veckopengdag. Där han beskriver... Kanske också självbiografiskt, mamman som läser Femina på måndagen och lagar våran mat. Att det också liksom bygger på någon 50-tals könsrolls fördelning.
Mm. Ja, men det är olika. Jag har ju haft en mamma som har yrkesarbetat. Det är liksom så jag är van att det ser ut. Men just det att hela livet angår, att hela... Liksom, man gör liksom en skiva som berättar om vad kristen tro är, för det tycker jag att den gör.
Mm.
Och då är liksom hela livet med. Då finns det ett naturligt samhällsengagemang där.
Mm.
Men där finns också sånger som ju är väldigt tydligt liksom en bön om förlåtelse. Det finns ju den älskade salmen som med text inte av Börje Ring utan av
Olof Hartman,
för att du inte tog det gudomliga dig till en krona, som Börje Ring har skrivit musiken till, som ju är en Kristushymn helt enkelt. Så just det här att det fick vara så, det är så, det är ihop, det hör ihop, det är sammanvävt, det är ordet jag söker.
Och det är sammanvävt, tycker jag. Det är inte så att det är ett politiskt budskap där han har klistrat på lite religiösa etiketter. Utan för mig är det en väldigt stark grundtro, Kristustro. Jesus Kristus och Guds rike är så tydliga. Och det får liksom politiska följder.
Mm.
Eller samhällsförändrande följder.
Ja, det är det. Och det, han, i en av sångerna så är det Jesus kan förändra oss inifrån så att vi kan förändra det som förändrar oss utifrån.
Just det.
Alltså det är en ganska stark mening. Det finns ju också de här starka samhällskrafterna, den här liksom erfarenheten av att här händer så mycket utifrån.
Mm.
Så hur behåller jag min själ i det? Hur blir jag en sann människa i det?
Mm.
Och att detta att leva i en Kristustro är liksom någonting som hjälper mig att mogna och hitta väg i den tid som är.
Mm. Nej, jag tänker så här att det är väldigt mycket på den här skivan som samtida progg, vad ska vi kalla det, sekulära proggband säkert skulle kunna instämma i. Men just de raderna du citerade, Jesus kan förändra oss inifrån, skulle de ju kräkas på, för det var ju just den här typiska föreställningen om religiösa som bara vänder sig inåt och ja, det blir ett opium som gör att jag bortser från den här världens orättvisor.
Mm.
Men här, för Börje Ring så blir det istället grunden för att vi kan påverka det som påverkar oss utifrån.
Och det ska sägas nu, det blir lite av en hyllningsshow till Börje Ring här. Men han är naturligtvis inte ensam, alltså han står i en kontext.
Ja.
De här tankarna är inte bara hans, utan finns tydligt i den tiden. Och men det har, det vi vill åt på ett sätt är ju liksom synen på vad är hopp? Och synen på framtiden och mitt förhållningssätt till framtiden. Jag kom under min pastorsutbildning att läsa Jürgen Moltmann, Hoppets teologi. Och det här, okej, lite teolognördigt. Men hos honom mötte jag också ett sätt att se på historien som var viktigt, därför att han betonade väldigt starkt att historien är öppen. Alltså, historien har inte ett färdigt manuskript som ska uppfyllas tills historien tar slut.
Mm.
Utan historien är fortfarande öppen, mot en öppen horisont, som också gör att det är möjligt att påverka, att förändra, att vara med, att spela roll. Och det där har varit, då blev det återigen liksom någonting viktigt för mig. Därför att det har funnits och finns en frestelse i att tolka den kristna framtidsvisionen på ett sätt som gör att Gud har liksom bestämt hur det ska bli framöver.
Mm.
Och det är ofta då att vi tänker en framtida katastrof och sedan ett evigt rike.
Mm.
Och det är bara att leva med i det på något sätt.
Que sera, sera.
Ja.
Mm.
Och det jag möjligen kan göra är att påverka andra människor att också bli kristna.
Mm.
Men egentligen inte så tydligt att vara med och påverka samhället. Sen tänker jag, med det sagt, det har hela tiden funnits människor som har varit väldigt aktiva i att vara med och påverka och förändra samhället.
Mm.
Det ska vi inte glömma. Och frikyrkorörelsen i Sverige har varit en sån kraft.
Mm.
Men jag ser att det finns en frestelse i att slå sig till ro. Och jag tror att den på, alltså 70-talet när välståndet kommer mer och mer. Och sen in i 80-talet när individualismen, materialismen, konsumismen liksom tar fart. Så då kan man på något sätt slå sig till ro lite lättare i det här, ja, que sera, sera.
Mm, just det.
Men jag liksom klänger mig fast i det där. Men framtiden är öppen!
Mm. Det blir ju jättetydligt att det blir egentligen huvudfrågan teologiskt. Är framtiden öppen eller sluten?
Mm.
Och för Börje Ring så är förutsättningen att den öppen framtiden tillhör oss.
Mm.
Den öppna framtiden, det är vi som kan påverka den. Vi kan inte bara stå som lyftare vid sidan om, utan vi ska vara med och styra.
Ja, ja men precis. Så om man tycker att, känner du dig liten, finns en sång där.
Mm.
Din röst blir aldrig hörd. Nej, men så, det ska man inte heller liksom bara acceptera, utan då ska man gå ihop med andra.
Just det. Alltså, Jesu kärlek hoppas att du är en utav de röster som våldsamt protesterar men när människan blir klämd.
Ja, du säger.
Ja, det är en jättehäftig sång. Det är just en sån här protestsång. Ställ dig upp.
Ja, men det som för mig blir... Alltså nu är det då 2025. Mm. Det är ganska länge sedan, 76 ändå.
Ja, vad blir det? Det är 50 år sedan nästan, det är 49 år sedan.
Ja.
Är den 49 år den här skivan?
Vad gör det med oss?
Vad gör det med oss? Vi sitter och pratar om en gammal skiva, Lena.
En jättegammal skiva, vi är två rätt gamla människor.
Ja.
Som fortfarande känner oss som tonåringar.
Mm.
Nej, men det är en... vi har fortfarande våra tonåringar kvar inom oss.
Mm.
Det är ju någonting med framtidshorisonten. Jag och du är vi är engagerade för när det gäller miljö och klimat och oroade över att det ser illa ut. Och det gör ju någonting med hur man vågar se på framtiden. Mm. Det andra är också utvecklingen just nu i världen när det gäller krig och konflikt. Där både vapen, man kan säga att vapenindustrin går för högtryck. Därför att upprustningen går för högtryck och konfliktnivåerna höjs. Både när det gäller alltså rent krig men också när det gäller ekonomin då. Allt det där kan ju göra att man tänker liksom prognoserna för framtiden gör det svårt att sådär käckt säga framtiden tillhör oss, du och jag ska forma den.
Mm.
Och man känner sig liten, man känner sig maktlös inför de här liksom dystra framtidsscenarierna.
Mm. Och det slår mig nu när du säger det här, Lena, att texterna på den här skivan är ju inte särskilt globala.
Nej.
Alltså det finns ingenting om kärnvapenhotet som faktiskt var väldigt påtagligt 1976. Det här är bara några få år efter att Vietnamkriget är avslutat. Så att det finns ju ett världsläge redan då som egentligen är väldigt alarmerande.
Mm.
Även om det finns en hoppfullhet, men jag minns min egen barndom för det här, så fanns det väldigt mycket som jag var rädd för när det gällde världens framtid. Men så att även om det finns en maning till förändring, så gäller det ofta det lite närmare samhället. Alltså skolan, familjen, det stannar kanske inom Sveriges gränser skulle jag säga i ganska hög grad.
Mm.
Det har jag inte funderat så mycket på, men det slår mig nu att de här framtidsperspektiven som du beskriver nu, de adresserar inte han riktigt.
Nej, det gör han verkligen inte. Men det har blivit svårare kanske att tänka så lokalt i vår tid, därför att vi är så tydligt informerade om händelser från hela världen och just det klimat- och miljöproblematiken är ju global hur vi än beter oss. Liksom. Mm. Men jag tänker så här, går det att hämta någonting här? Har jag hjälp av Börje Rings hoppfullhet? Jag hoppas på dig, jag hoppas på mig, sjunger han.
Mm.
För inom oss alla så finns det ett hopp hos män och kvinnor, hos gamla och unga och små. Och hur fortsätter det?
Jag vill bara berätta för lyssnarna att jag sitter med texten framför mig. Lena, hon citerar ur sitt huvud.
Ja.
Alldeles lysande.
Att vi ska våga kämpa.
Nu ska vi se.
Att vi ska våga leva för det som vi verkligen tror på.
Just det.
Och lyssna till våra drömmar och innersta tankar.
Mm.
Det är ju en ljus människosyn som... Alltså det finns någonting i oss som vill gå åt ett samhälle som är jämställt, rättvist.
Mm.
Där vi får vara de vi är.
Mm.
Det var ytterligare någon sån rad som dök upp inom mig. Tillsammans ska vi skapa du och jag. Gud väntar på att vi ska hjälpa till att skapa mänsklig miljö. Bekämpa nöd utav alla slag. Kom så hjälps vi åt. Och jag möter Gud hos dig. Mm. Det är grunden på något sätt för hans hoppfullhet. Det är att Gud genom oss är med och skapar och förändrar. Och kan vara. Då blir det ju en slags motkraft till ett samhälle där vi sluter oss in i oss själva, där vi låter saker bara hända runt omkring och där på något sätt de som är starkast och tar för sig mest är de som skapar framtiden. Mm. Det här kan jag känna igen från när man nu pratar om finns det anledning till hopp eller vad väcker hopp, om man frågar människor som är engagerade på olika sätt eller forskar kring klimatet, så har det nu en tid varit så att ja, men den starkaste anledningen till hopp är att se hur människor går samman, att det finns en rörelse, att människor står upp för och vill ha förändring. Mm. Och det kan man ändå känna igen, liksom att när det går åt fel håll, då reser sig människor upp och säger, nej men framtiden är vi. Alltså vi vill ha, våra röster ska bli hörda. På ett eller annat sätt ska vi förändra den, eller byta riktning, eller gå i hoppets riktning.
Just det. Men det som du säger, tänker jag, är väldigt betydelsefullt. Både för vad han skriver och hur det kan ha betydelse just för hopp. Det är liksom den ljusa människosynen. Alltså, vi människor kan bättre. Skulle man kunna säga, ett slags budskap. Sen finns ju den här sången när han, som en slags syndabekännelse, att han inser att jag har gjort kärlekslösa handlingar och det måste jag göra upp med. Så det finns ju en sån medvetenhet. Mm. Men huvudbudskapet på skivan är ju snarare vi kan på grund av att Gud har skapat oss så.
Ja.
Och därför finns ju inte kanske det här lika tydligt lutherska. Han står ju ändå i en luthersk tradition att nej men vi är hopplösa syndare som ändå inte kan göra någonting bra. Men du Lena, du när du hörde den här sången på min fest första gången, hur blev det då?
Ja men precis det där när jag då var det jättelänge sedan jag hade varit med och sjungit den här sången Framtiden tillhör oss. Jag ska säga det att när vi sjöng den på festen så kände jag bara nej men det här går inte. Det här är för enkelt, förenklat. Framtiden, världen har sprungit, eller tiden har sprungit förbi liksom den här mentaliteten. Så när jag har liksom gått några varv och brottats med den så kan jag kanske ändå känna att det finns någonting där och det har med agens att göra, alltså känslan av att det spelar roll, mitt och vårt, vad vi gör spelar roll. Ja, men antingen så resignerar man inför att det är så starka krafter som formar framtiden och det är liksom ändå bara att åka med på något sätt. Och då har man ju slutat hoppas. Det finns ju inget hopp i det. Eller så tänker man, det här är min vision, eller det här är vår vision. Det är det vi vill se, den framtid vi vill se. Och så går man åt det hållet oavsett hur landet ligger. Och att, om man är politiker så fortsätter man att lägga politiska förslag i den riktningen. Eller om man är lärare så fortsätter man att undervisa och skapa relationer på det sättet. Eller om man är predikant så predikar man, eller sångare så sjunger man sådana sånger. Att man låter den här rösten och det här sättet och den här viljan att vara fortsätta finnas i världen. Alltså då finns det ändå ett hopp. Det är att inte resignera, det är att göra skillnad, att tro att man kan göra skillnad. Ja, men det är viktigt för mig och det är också ett hopp som jag tycker går att läsa i den kristna traditionen och i Bibeln. Att det är ett hopp som kan gestalta sig nästan som tydligast när det är som ser alldeles kört och mörkt ut. Därför att det här är fortfarande viktigt. Fred är fortfarande viktigt. Det spelar liksom ingen roll hur vidrigt det är runt omkring. Det är den här kraften, det är det här.
Mm. Ja, för du använder ordet resignation och jag tänker att det är liksom det ord som passar sämst in på den här skivan. Den har inte någon resignation. Sen kan man då fundera på, precis som jag uppfattar att du gjorde, är den för liksom optimistisk? Men jag tycker ändå att den rymmer ganska mycket av realism och att det här går inte så enkelt. Och jag tycker det är mer i linje med vad du säger, vårt hopp måste leda oss till handling i den här riktningen. Och den sången som jag tycker kanske tydligast är uttryck för det är den som har just rubriken Vi som tror på Guds rike. Och där finns den här traditionella kristna hållningen om att det finns en annan och bättre värld som vi ser fram emot. Och då säger han i vers 2, vårt hopp om en annan värld gör att vi kan kämpa här för att ingen ska förnedras på något enda sätt. Alltså det är liksom hoppet om en annan värld som faktiskt ger handlingskraft till allt det andra som han också vill att vi ska liksom försöka förverkliga i närtid. I titelsången så är det ju liksom, då ska Guds rike synas allt mer. Alltså i vår handling så blir Guds rike synliggjort. Mm. Ja. Och han säger också där, vi kan aldrig vara helt nöjda med något statsskick i något land. Det är liksom, det är en slags resignation på ett sätt. Liksom, det kommer aldrig bli liksom, som vi önskar. Men vi kan ändå göra så pass mycket bra att det blir mycket bättre för allt fler människor.
Jag har levt med en lite banal bild här under ett tag. Men inför advent och jul så är det den här liksom känslan av brådska och arbete och fixande för att man ska ha den perfekta julen. Om man har en dröm om att på julafton, då är liksom allting klart. Det är städat och fint. Det är perfekta presenter. Det är perfekta relationer. Allt är bara, lyckan är total. Mm. Det är det man siktar på. Mm. Och jobbar för hela den här vägen. Mm. Och om man tänker tillbaka på, hur var det förra julen då? Och julen innan dess. Mm. Så vet man inom sig att man, nej, det blir ju inte så där himla perfekt. Utan det blir som det blir. Nej, men det är inte. Men det blir ändå jul. Mm. Det blir ändå någonting. Och det är liksom värt det. Att man håller liksom den här drömmen om den perfekta julen vid liv. Och varje år så upprepar man alla de här handlingarna som ska leda fram till den perfekta julen. Blir lite besviken men ändå ganska kär i att vi var ändå tillsammans. Mm. Eller vad det nu är. Mm. Och på det sättet tänker jag att den liksom kampen för Guds riket, det är ungefär det. Att man, kommer vi någonsin lyckas? Kommer vi någonsin i närheten? Ja, men vi kanske kan bli lite bättre än i fjol. Liksom. Man ger sig inte. Man försöker ändå ta de här stegen, göra de här förbättringarna. Eller liksom, man fortsätter att hoppas om dem.
Men det, och det är klart att nu när du använder den där metaforen om den perfekta julen och den som bild för den perfekta framtiden, då så måste ju någon gång också frågan komma om en omförhandling om den där bilden av den perfekta julen. Mm. Vi kanske strävar åt helt fel håll, och det tänker jag att det är också något som väl lånar in sig i hur vi tänker om ska framtiden vara ännu mer teknologi som löser liksom energifrågan, eller vad. Mm. Och ser vi framför oss.
På ett sätt skulle man kunna säga att precis som kanske drömmen om den perfekta julen i någon mening har blivit kidnappad av andra ideal än de vi hade från början kanske. Så kan ju också drömmen om framtiden vara liksom kidnappad om vad är liksom ett gott liv. Mm. Vad är det att alla Guds rikes tanken är ju inte fix och färdig. Den är ju utmanande i varje tid och kanske måste återerövras i varje tid. I förhållande till det som det vi är i nu. Vad innebär Guds rikestanken då?
Jag tänkte på det här som vi har kallat för, eller jag i alla fall, en bagatell. Min veckopengdag är ju en sån här, egentligen också en liten framtidsvision. Alltså han beskriver, han är 8 år och beskriver sitt nuläge. Men när jag blir pappa en gång, då ska jag göra allting annorlunda. Mm. Och det är klart, det är alltid riskabelt att skriva en sån sång, för att frågan blir ju sen då till barnen, blev det annorlunda? Mm. Men det är modigt att göra ett sånt framtidsstatement som man så uppenbart ändå kan göra någonting åt. Mm. Och när vi pratade lite tidigare här så talade vi om våra grundvärderingar från när vi var tonåringar. Finns de kvar? Mm. Ja, sa du väldigt tydligt.
Ja, men jag tror faktiskt det. Flera av de saker som blev viktiga för mig då också är väldigt viktiga för mig nu. Och att det har varit, ja, men det har funnits någon slags motståndskraft i mig mot att helt svepas med av en väldigt materialistisk livsstil till exempel. Och också tron på Jesus som väldigt, ja, men på samma gång väldigt jordnära och väldigt och herre, ja, det, att det hör liksom ihop, att det har med livet att göra. Sen hur jag har lyckats förverkliga det i mitt liv, det är väl alltid en, ja, det är ett eget program. Grundläggande värderingar, jo, men jag har nog alltid letat efter en tro. Jag minns att jag har formulerat det så här tidigare, att man ska kunna säga Gud och makaroner och korv i samma mening. Det är någonstans där. Och det tycker jag andas i den här skivan också. Att det ska kunna dukas upp på mitt vardagsbord. Det är här och nu. Och hur jag lever mitt liv spelar roll.
Ja, just det.
Men också gemenskapen då.
Nu inspirerar du mig genom ditt svar, för att den här skivan heter inte Framtiden tillhör oss utan Dårarnas fest. Och där är det bland annat duka upp med det bästa porslinet, låt oss ställa till med fest. Mm. Och jag tror att jag har också behållit mina grundvärderingar, men jag har nog också inspirerats av eller kommit in i det som jag uppfattar som en av Börje Rings signum, och som jag var inne på. Alltså, det måste också finnas en lättsamhet, det måste finnas en plats för festen, det måste finnas en plats för dårskapen.
Ja.
När vi dukar upp. Vi ska ju fira midsommardialog tillsammans här, och då har vi satt temat i fred och fröjd.
Ja.
Och egentligen tycker jag att det kanske uttrycker väldigt väl hur jag vill tänka framtid, hopp och engagemang. Mm. Ja, men freden är absolut en stor allvarsfråga, och då tänker jag fred i den här allra djupaste bemärkelsen. Mm. Fred med skapelsen, fred med mig själv, fred med Gud, fred mellan människor. Men finns inte fröjdaspekten med också, festen, då kommer jag tappa sugen.
Ja. If I can't dance, it's not my revolution.
Mm. Det låter sån
där aktivist slogan. Om jag inte kan dansa är det inte min revolution.
Mm. Men det, jag tänker Dårarnas fest, tänk om det är ett uttryck för oss som hoppas och kämpar mot alla odds.
Ja, men vänta då. Titta på slutet av den sången. Det här är också så himla roligt att man har inte tittat på en skiva på 40 år kanske. Och så upptäcker man att man bara vet låtarna, man kan dem utan till.
Mm. Mm.
Var har vi Dårarnas fest?
Ja, den är nummer 2 på första sidan.
Jag ser där, ja. Så här. Vad gör om människor ropar åt oss? Nu håller dårarna sin fest.
Ja.
För vi är saliga, vi hatade. För rättvis blir vår dom och lön en gång.
Ja.
Ja. Nej, men det är jättemycket 70-tal. Det finns en slags, det är lite gröna vågen, det är liksom kollektiv, det är hela det. Samtidigt med det här finns ju den karismatiska rörelsen som delvis har en annan ton. Men det blir också väldigt så här mycket gemenskap och kärlek och betoning på en kärleksfull gudsbild och så. Så det här finns liksom, det lever väldigt starkt i en tid där du och jag växer upp och är tonåringar och unga. Och någonting i oss kanske längtar lite tillbaka. Och att, ja, men det tror jag. Eller jag skulle vilja ge någonting av det vidare. Och samtidigt har jag verkligen förståelse för att det är svårt att hoppas. Och delvis tänker jag att vi som är vuxna nu kan, och inte minst vi i vår ålder, kan behöva känna att vi har ansvar för det. Om vi inte vi ger människor, och unga människor särskilt, en slags erfarenhet eller tro på att deras liv spelar roll. Att vi har en tro på att det finns viktiga värden som vi håller fast vid oavsett. Att det finns, att vi sjunger de här sångerna till, eller med kanske ännu hellre, varandra och med unga. Ska vi säga så?
Det kändes som att där var det inte kanske slut, men lagom långt.
Lagom långt. Tack så mycket, Per, för ett samtal som engagerade oss och som förhoppningsvis kan engagera någon som lyssnar också. Vi kommer nog återkomma, jag vet inte om vi kommer återkomma till Börje Ring, men till frågorna om framtiden och hoppet. Steg in i framtiden helt enkelt.
Just det.
Du har lyssnat på Brobyggepodden. Välkommen att höra av dig till Lena Bergström eller Per Westblom med tankar och frågor och inspel. Du hittar oss också på Instagram.